Kapitel 42. Mäktig midsommar. Fjolvar ställde sig att vila. Han var i Härsby för att skörda hö. Kunde han inte strida fanns det alltid gagn att göra på fälten. Värmen var tryckande och hade varit så i flera dagar. Det vore skönt med regn nu, tänkte han. Jorden behöver vatten. Bara det inte blir slagregn och hagel som förstör skörden. Ett stilla strilande vore att föredra. Syrsor spelade och bland tistlarna fladdrade fjärilar i den ljumma brisen. Vita och gula sommarfåglar. Han sträckte på sig och tänkte att det fanns en uppgift för alla i gudarnas skapelse. Några skördar liv, andra skördar hö. Att strida ger ära och höskörd ger hö. Båda behövs. Jag är glad att jag får skörda hö. Det strid duger jag inte. Räddhågsen och tämligen ofärdig med vapen gör jag mer gagn som gårdskar. Fjolvars mage mullrade. Han kände tarmarnas tryck. Drog ner byxorna och satte sig och klämma. Här är långt från nässlor och frukträd, tänkte han. Hömånadens jästa fallfrukt, särskilt körsbär, gör getingarna druckna. Då blir de slöja av rånga. Vem vet vad de tar sig till om en människas bakdel närmar sig från ovan. Fjolvar hade redan som liten lärt sig att inte gå barfota bland solsvullen fallfrukt. När han nu satt där, tog mitt såväl tarm som tanke, låt vara för getingar och körsbär, hördes ljud. På ett ögonblick blev Fjolvar varse att han inte var ensam. Han vände sig om, men kunde inte se vad som stod på. Vad var han hade hört och varifrån kom ljudet? Skrammel? Kanske. Röster? Ja. Det lät blott allt för bekant, samt hotfullt, ty det kom från sjösidan och minde mycket om i förfjol, om rösterna som hörde till de daner som dräpte Oniding och Helga, samt deras gårdsfolk. Varför blir det alltid ofärd när jag skiter, tänkte Fjolvar. Han torkade sig raskt med fingret, reste sig upp och drog upp byxan, färdig att fly. Skäran och tjugan tog han med, höjet fick ligga. Han hade sån här gått under av rädslan när gjutarna gästade Tuna under Fridbjörns. Eller under vintern. Att han fortfarande levde berodde på Holmdis och Fridbjörns omsorgsfulla skydd av gårdens folk. Utan det hade gjutarna säkert plågat ihjäl honom, om inte för andra skäl som rent nöje. Det sista han önskade var att möta gjutar eller andra fiender på egen hand. Han gick och sprang om vartannat så tyst han kunde med spetsade öron och ögon på skaft. Trots det kom han inte långt förrän han stötte ihop med en främmande krigare som stod mitt på stigen. Han greps av fruktan och vände om för att fly åt andra hållet. Men där stod ännu en kämpe och spärrade vägen. En som inte hade funnits där ögonblicket innan. Nåd, pep Fjolvar. Jag är bara en enkel gårdskar. Vi ser det, sa en av männen. Där var det igen, tungomålet gjutarna hade talat. Det svartnade för ögonen, allt blev grått och suddigt, synfältet smalnade. Res dig upp, sa en av männen. Vi vill inte skada dig. Han lyfte Fjolvar med en hand under armen som denne knappt märkte. Någonstans i sitt inre anade han dock att han inte längre behövde frukta för sitt liv. Inte omedelbart i alla fall. Han började återigen att andas. Vi söker våra vänner, sa den ene mannen. Jag har inte sett någon som Fjolvar, jag svär. Inte vi heller, sa främlingen. Det är därför vi spörjer dig. Var finner vi Styrbjörn eller Ragnar? Eller någon ur deras lag? Är de inte här? Och var är de där? Ja, de har ju alla begat sig till striden. Ja. Vad försöker ni dem? Vi ämnar strida med dem. Då dör jag hellre än sviker dem. Jag säger aldrig vara med. Med, sa jag. Inte emot. Men gjutarna, stammade Fjolvar. Ni är ju gjutar. Varför söker ni dem här? Vi är inte gjutar och vi ska inte kämpa mot Ragnar. Vi är daner och vi ämnar strida med soländerna. Mot Sölve och hans gjutar. Men det var ju ni som skövlade gården. Nu känner jag igen er, sa Fjolvar med darrande röst. Hans blick flackade. Ja, det var då det. Nu är vi förbundna. Vi giljade vid Gunn och Ginna. Fjolvar spärrade upp ögonen. Nog hade han hört Olof berätta om livet på Själland. Men berättelse var en sak. Och verklighet en annan. Nu stod männen och han knappt trodde fanns livslevande framför honom. Samt bakom. Är det ni, sa han. Är det... Vad heter ni nu? Är ni Harald och Viger? Jag är Harald och han är Viger. Vem är du? Fjolvar, sa Fjolvar. Jag blev ensam kvar när ni brände Härsby. Bröderna blev också kvar, så Viger. Och systrarna. Vi känner Olof mycket väl, samt Gisle och Geir lite grann. Jo, vi blev alla kvar. Men jag blev kvar här. fjolåret snubblade. Nå, var finner vi dem? I Uppsala, eller på väg dit. De begav sig dit i morse, de och finnvedingarna. Uppsala? Det har ingen sagt något om. Det är där man ska möta Sölve. Harald och Viger såg på varandra. Av deras blickar fick Fjolvar för sig att ingen av dem någonsin hade hört talas om Uppsala. Helvete, präste Harald. Hur kom vi dit? Jag vet inte, jag har aldrig varit där. Det är långt. Finns det någon kvar i landet som kan visa oss vägen? Fjolvar grubblade. Hans hjärna kändes lika tom som hans tarm. Nej, sa han. Alla är där. Ingen, frågade Viger. Tänk efter noga, det är viktigt. Och det brådskar, sa Harald. Pressa honom inte, sa Viger. Andas. Tänk lugnt. Vet du någon som har varit i Uppsala? Ja, Frid, Björn, Smide, Begangulf, Olof, Gisle, Geir, Rörik, Radulf, Styrbjörn, Ragnar. Fjolvar rabblade alla han kunde tänka sig hade varit i Uppsala. Men du var redan på väg dit allihopa. Nej, kom han till sist fram till. Jag känner ingen. Du nämner endast män. Har ingen av kvinnorna varit där? Håll med is, sa Fjolvar sakta. Jo, hon har säkert varit i Uppsala. Kan hända också Frida och Fröjdis. Se där, så ligger. Nu är det så att Harald har rätt, det brådskar. För oss till dem, eller dem till oss. Vi har 3/8 fartyg som väntar i viken. Framme för sent gör vi ingen nytta. Följ med, sa Fjolvar. Jag springer till Tuna, det går fortast. Och båtarna, sa Harald. Ligger de bra där de ligger? Ja, sa Fjolvar. Jag tror det blir närmare när ni ska vidare. Viger, du får springa med Fjolvar. Jag meddelar männen. Viger och Fjolvar stormade in i hallen mitt i gallersången. Draugar och döda, onidingen Helga, Adils och Ederod, sunda vårdar, vräk den vilde, neka nidingen, seger i Uppsala. Holmdis, flåsade Fjolvar. Vi gallrar, stör oss inte. Vi måste, sa Fjolvar. Holmdis vände sig om röd i ansiktet. Fjolvar krökte rygg när hennes blick fortsatte till främlingen. Vem är du? Viger, sa Viger. Han hade under loppet från Härsby blivit förtald vem Holmdis var. Jag känner dina fränder. Och jag dig från deras berättelser. Jag hoppas för din egen skull att du tog väl hand om Ginna. Det gör jag med glädje, sa Viger. Hon väntar mitt barn. Ert barn, inte bara ditt, sa Holmdis och spände blicken i Viger. Vårt barn, sa Viger och rådnade. Varför är du här, fortsatte Holmdis. Ni borde vara i Uppsala, inte i Tuna. Det brådskar, jag vet. Ingen sa något om Uppsala. Inte som vi uppfattade i alla fall. Nu söker vi lots och ledning. Holmdis såg på Viger. Blicken var vass. Om ni inte ens klarar att enas om mötesplats, hur ska ni då kunna segra tillsammans? Jag vill tro att du känner till att det brådskar. Vi vet det, sa Viger. Finner du vägen till Uppsala eller vet du någon som gör det? Landvägen känner jag väl, sjövägen sämre. Men jag måste stanna här och gallra för välgång. Vi har 3/8 båtar som väntar i viken vid Härsby. Som du nämnde, brådskar. Holmdis grubblade, pannan låg i väck. Frida, sa hon. Frida och Fröjdis, kom närmare, var inte rädda. Viger är vår vän, vår vimsiga vän. Han är i Tuna och hans män i Härsby, när alla borde vara i Uppsala. Ni får följa dem dit, jag gallrar åt oss alla. Flickorna såg på varandra, sen på Viger. Finner ni sjövägen till Uppsala, frågade Viger. Någorlunda, sa Frida. Vi vill gärna försöka, sa Fröjdis. Danerna behöver er, sa Viger. Och Svitjod behöver danerna, sa Holmdis. Värmen stod sig flera dagar. Om det var varmt i Solan var det hett vid Uppsala. Luften dallrade över de gula fälten när östen fylkade sina styrkor. Först frasade gräset om vaderna, men det dröjde inte länge förrän det låg platt efter tusentals fötters trampande. I väster låg våtängar och sjö, öster åker och skog. En falk hängde stilla i luften mitt över fältet. Den spände blicken i sitt byte. Östen räknade i huvudet, bedömde sina styrkor, samt Sölves. Han förfogade över ett storhundrade vardera av finnvedingen Gautar och Gutar, samt 5 från Svitjod. Därtill kom 4 dussin hälsingar, finnar samt samer. Men vad var danerna? Ragnar hade sagt honom att Harald hade lovat att utlysa utrod i allt Själland. De borde ha kommit med flera storhundrade män. Hur såg det ut på Sölves sida? De fylkade i andra änden av fältet, med norra skogsbrynet i ryggen. Där fanns oroväckande många från Svitjod. Östen uppskattade dem till lika många som hans egna, ungefär 5 storhundraden. Därtill kom lika många jutar samt minst ett storhundrade med en blandning av obodriter, ester, liver, kurer och till och med ruser. Hur i all sin dag hade han fått tag i ruserna, tänkte Östen. De är våra vänner, inte jutarnas. Men denna tanke fick ge vika för en viktigare insikt, att det såg svårt ut. Östen förfogade i ögonblicket över 8 storhundrade män, Sölve över 11. Och var är Harald och danerna, tänkte han på nytt. Utan dem strider vi underläge. Sölve kände sig segervistare, han stod i andra änden av fältet och betraktade Östens styrkor. Han var van att strida hårt och urträngt läge, men den här gången förfogade han för ovanlighetens skull över fler män än motståndaren. Visserligen verkade Östen ha fått med sig finvedningar, men det var inte fler än vad som gick att bemästra. Han hade avdelat skickliga skyttar för detta ändamål. Sölve förstod att inte underskatta motståndarna trots att de var färre än hans, men visste också att Östens värvade styrkor inte skulle strida lika dristigt som dennes svear. När hoppet sviker gör värvade män det också. Förbund fungerar bäst i framgång. Detta talade till Sölves fördel. Svitjod var splittrade och han själv förfogade över hälften av dem, samt lika många gjutar. Östen förlitade sig på hjälp, ändå var hans styrka mindre. Ja, förvisso solen i ögonen, tänkte han. Men på dagen står den högt och bländar ingen. Han lät blicken vila på sina krigare. De stod färdiga för strid. Längst fram var tre spetsiga fylkingar som skulle bryta fiendens frontlinje. Där fanns män med yxa, svärd och sköld. Längre bak stod män med kastspjut, först ynglingar, sen äldre som stöd både för hugg och håg. Dessa nådde längre än frontmännen med sina vapen, men ännu längre nådde de bågskyttar och slungkastare som stod bakom. Det var dessa som begynte striden, därefter sprutkastarna och sist spetsfylkingarnas närkämpar. Jag ser att Östen också förmår att bilda svinfylking, tänkte Sölve. Men återigen, hans styrka är klen. Mest fruktiga hans finvedingar, deras skott kommer att fälla många. Nu talade Östen till sina män. Trots att brisen var svag hade Sölve svårt att urskilja orden, men han visste vad det rörde sig om. Det är alltid samma smörja, tänkte han. Fiendens fejhundar slåss och segrar, löften och lov, gudar och galder som tallfader och valhall för dem som dör. Och ändå är det jag som står segrande efter striden. Nu lyssnar de på sin ledare, låt honom hålla så länge han kan. Snart lyssnar de på andra röster, svärdsång, yxhugg, spjutsår, pilskott, sköldvind och hjälmbett. Helst ska det skorra i deras sinnen. Kärvt ska det kännas när de skriker ut sin skräck och svär över smärta och smälek. Mina män vet vad de förmår. Tids nog talar också jag, Sölve Sjökonung. Sölve Svitjodkonung. Soländerna stod tillsammans bland svärdmän och yxkarar, utom Geir som hade fått plats bland Finnvids pilskyttar och Gangulf som stod längst fram i mittenflanken. Naturligtvis var Banebit och Grid med. Rörik hade övat hela sommaren, först med Fridbjörn och systrarna, sen med Gangulf och Olof. Han var ivrig att hämnas, men kände sig samtidigt egendomligt avvaktande. Detta var inte längre lek, nu var det allvar, om män skulle dö i drivor, kanske också han. Nåväl, det var han beredd på. Utan Gudrun kunde det kvitta hur det gick. Vem vet, tänkte han, att dö kanske är raskaste resan åter till henne. Jag får gilja henne i Gladsheim istället för hemma. Radulf och ilsken över att ha blivit ställd mitt in i huvudstyrkan. Han ville gå med Gangulf och ville inte inse att det var omsorg om honom som han ställt honom där. Ute i planken skulle han inte bli gammal. Gisli såg sig om. Så här många män hade han aldrig sett. Inte ens under utrodden. När Östen talade sträckte han på sig för att se sina fränder. Där var Olof. Geir och Gangulf fick inte se. Det var för många emellan. Ofettig Karl, Rörik och Radulf stod närmare, samt Fridbjörn och Smidebbe. Ragnar och Styrbjörn stod längre fram. I närheten stod också Semming med lag, till vilket också Karl hörde. Han kände också igen Finnvid från Skålhamra, Alrik från Altuna samt Frode från Vallentuna. Finnvid förresten, var var han? Inte den från Skålhamra utan finnvedingarnas första. Gisle vred återigen på huvudet. Där bak stod de alla, med bågarna redo för skott. Var det bland dem Geir hade blivit ställd, fanns föga och frukta. Där hade han vänner, inte minst Skule och Skyngny. Finnvid hade också hade hört hans ord och sänt bud efter dem, och deras fäder, samt Skorpa. Gisle drog på munnen när han tänkte på henne. Envis som hon var hade hon trots ålder och orkeslöshet övertalat sina söner, samt Finnvid, att få följa med. Antingen är hon galen eller rodödlig, eller så vill hon sluta sina dagar på slagfältet och hellre hamna i Valhall än hos Hel. Snart galdrade alla. Nu väntade de på Bodens spjut. Var är danerna? Östen hade kallat till sig Ragnar och låst hans blick. Ragnar, både besviken och förvirrad, blev svaret skyldig. Det hade aldrig varit någon tvekan om Haralds död. Visserligen hade de aldrig talat om hur många som kunde komma, men han visste att Harald var ordhållig, samt lika medveten om tiden som han själv. Östens blick rörde sig inte, och Ragnar kom oväntat att tänka på falken som svävade över fältet. och dess byte. De skulle komma, sa han långt. Jag märker det, söster. Är du bra med spjut? Kastspjut, ja. Du kastar Odens spjut. Varifrån? Framför främsta ledet. Det ska nå över alla Sölves män, värvade och egna såväl som svitsjådsvikare. Ja, sa Ragnar. Detta var en ära, nästan alltid dödlig. Du kastar när jag ger tecken. Ragnar tog sitt spjut och ställde sig främst, framför fylkingen i mitten. En bit bort stod fienden, inte längre än att han kunde se dem i ögonen, i den mån hjälmen inte skymde. Det mullrade doft från stampande fötter och galler både bakom och framför. Han vände sig om för att ge akt på östens tecken. Ragnar väntade, hjärtat bultade, tiden gick. Varför kommer aldrig tecknet, tänkte han. Vad väntar östen på? Mullret tilltog, en vindil kittlade hans kind. Ett moln drog över solen, snart kändes värmen igen. Molnet var inte stort. Ett av flera vita tussar. En av flera vita tussar som stilla drev över himlavalvet. Fienden började skräna. Inte bara Ragnar väntade på tecknet att börja striden. Kom det inte snart skulle de börja håna östen och hans styrkor. Det får inte hända, tänkte han. Det sänker modet. Eller ännu värre, Sölve skulle ta saken i egna händer och storma. Östen stod högre än de andra, uppflugen på en tunna. Därför ser han hela tiden över axeln mot söder, tänkte Ragnar. Fler än en vände undrande på huvudet, men ingen kunde se vad det var som fångade hans blick. Oväntat slutade Sölve skara och skräna. Även gallrandet avtog och männen mumlade istället sinsemellan. Danerna kommer, hörde han någon säga. Danerna kommer, tänkte han. Han sträckte på sig men såg inget utan valde att påkalla östens uppmärksamhet. Östen, är det danerna, ropade han högt över huvudet på männen. Det vet du bäst själv, men jag skulle tro att så är fallet. Kom hit och se med egna ögon om det är dina sena vänner eller andra som vi inte känner. Hjärtat slog hårt och fort av upphetsning och glädje. Ragnar hade vetat hela tiden att Harald höll ord. Nu fick östen veta det också. Nu räddades hans egen nära, männens mod och östens seger. Hur många är de, hörde han sig själv säga. Jag skattar dem till tränne storhundarna den. Hur många är vi? Drygt 8 och Sölve 11. Då väger det jämnt. Det väger över. Nu segrar vi, östen. Visserligen är det danerna vi ser, så Ragnar. Men får jag minna om att slaget ännu inte begynt. Mycket kan ändå hända. Jag vet, men nu är det tid att... Rätt tid att öka männens mod genom hopp och låta dem få smak av seger redan innan striden har börjat. De flesta svärda tvänäggar så också detta. Lika mycket som vår kamplust gror, lika mycket vissnar Sölves männens mod. Återigen talade östen. Denna gång fanns ingen tid för ordsmide. Han meddelade kort och gott att danerna hade kommit och att de nu tillsammans skulle vräka Sölve. I de sista orden uppstod ett oro bland Sölves män. Flera svear bröt sig ut ur leden och sprang mot östens här. Här och var höjdes vapen, att åter välkomna svikare i laget var svårt. Men östen uppmanade männen att svälja förtreten och strida tillsammans. Tvedräkt gynnar gjutarna, sa han. Slås samman, det är Sölve vi ska bräka. Ännu fler frigjordes ur Sölves fylking utan att denne förmådde ingripa. Han morrade och gormade om vartannat. Vissa högs hastigt ned och de som stod närmast när de försökte bana sig iväg, medan andra undkom innan någon förstod vad som pågick. Snart stred man inom Sölves led, men kampen var ojämn. De som inte lyckades fly var snart dräpta. Sen lägrade sig åt i lugnet, en sorts spänd stiltje, samma som hade rått när Ragnar väntade på östens tecken. Men nu hade vågskålen väckt över. Vi är 9, kanske 10, sa östen, och danerna 3. Sölve har blott 9 nu. Storhundraden, sa Ragnar. Ja, sa östen. Allfader gynnar oss idag. Det hade blivit fler om de inte dräpte överlöparna, sa Ragnar. Allt för många gick åt. Vi hade haft gagn av dem också. Synd, de är ännu inte vigda åt Oden. Låt oss då göra det, sa östen. Nu viger vi dem allihopa, döda som levande. Nu har vi väntat länge nog. Hellre det än att strida utan stöd av danerna, sa Ragnar. Kasta ditt spjut, sa östen. Fjolvar såg sig om. I hans hjärna rådde förvirring och skräck. Hur hade han hamnat här? Långt bort från härsbyhemmet och trygga tuna. Mitt i ett dammigt virvar av främlingar och krigare. Han kramade sin tjuga med ena handen och skäran med den andra. Den där Harald hade visat vänlighet mot honom under färden mot Uppsala. Han hade till och med tackat honom för hjälpen. Nu var han dock borta. Så är det med kungar, tänkte han. De kommer och de går. Och vart hade Frida Fröjdis försvunnit? Här var så många människor att det var rent omöjligt att hålla reda på sig själv och ännu mindre varandra. om han ändå hade fått stanna vid båtarna. Men nej, han hade först smeende fram till fältet. Usch, tänkte han. Här stunder hemska saker. Samtidigt såg han ett spjut fara genom luften. Ett enda. Fjolvar höll andan när han betraktade spjutets flykt över himlen, över huvuden på män som vigdes till jorden. Ögonblicket efter brakade allt loss. Pilar kom i skurar, duggade tätt mot män och sköldar. Slungstenar slog mot gässa och hjälm. Skrik och skrän skar genom luften. Fjolvar stod som fastfrusen. Han anade att det var finnvedingarnas pilar som regnade över fienden i norr. Av Gangulds tal hade han förstått att de var skickliga bågskyttar. Vilka det var som sköt åt andra hållet visste han inte, men kanske gjutarna också behärskade båg och pil. Folk föll som furor, svear såväl som finnvedingar, daner, gjutar samt andra. Slagregn skadar förden, tänkte han, och pilregn, män. Efter pilregn och slungsten fylldes luften av spjut. Samtidigt närmade sig herrarna varandra. Män gick mot män med lugna steg och höjda huggvapen. Flera föll för flygande spjut, andra vek undan, men de flesta fortsatte framåt. Jag vill fly, tänkte Fjolvar. Här är inte sunt att stanna, men han förmådde inte röra sig utan stod kvar, motvilligt fängslad. Omaka känslor av spänning och skräck slet i hans inre. Blicken sökte efter fränder i havet av män. Nu hade herrarna nått varandra. Vapengny blandades med skrik och skräck och smärta. Vissa brölade som också vid slakt. Andra gallrade oavlåtligt. Några grät. Stål mot stål, stål mot järn, stål mot trä och stål mot hull. Alla lät dem olika. Oväsendet dränkte fält och folk. Falken hade flugit sin väg. Den svävade nu över andra ängder och nya byten. Det förra var glömt. Det var Fridbjörn, gode husfar. Han högg hårt, liksom också Fjolvars hjärta gjorde. Han vred huvudet mot sjön och sedan tillbaka mot striden. Fridbjörn var kvar. Inte kunde han stå kvar här och se på. Husfar behövde ett handtag och hade rätt att fordra det. Han hade ju varit god mot honom hela vintern, skyddat honom mot gjutarna. Nu tarvade stöd och ingen mer än Fjolvar verkade märka det. Han sprang och inom några ögonblick fann han sig omsluten av strid och tumult. Fridbjörn höll på att tappa svärdet när han såg vem som hade kommit. Men fann sig när nästa svärdshugg föll mot skölden. Fjolvar, skrek han. Vad gör du här? Försvinn! Försök inte rubba ödesväv. Du förmår inte. Han kom av sig och tystnaden när huggskiftet fordrade alla hans sinnen. Gjutarna han högs med skrattade bistert åt den vilsna trälen som vapenlös hade dykt upp i stridsvimlet, blott med redskap i hand. Han gör inte mer harm än en fluga, tycktes de tänka, och struntade i honom. Fjolvar brydde sig inte om deras skratt. Han märkte dem knappt. Hans herre behövde hjälp och nu var han här. Utan att tänka tog han tjugan och tryckte runt halsen på en av husfars motståndare när denne klev framåt. Fridbjörn högg mannen hårt när han föll baklänges. Liv och blod pumpade ur såret och snart hade man en motståndare mindre att bekymra sig om. Tack, skrek Fridbjörn. Du hanterar härmen lika väl som hö. Fjolvar kände en egendomlig upphetsning som han aldrig hade känt förut, men det var också kladdigt i byxan. Helvete, tänkte han. Varför måste jag alltid skita i trångmål? Men upphetsningen tog överhanden. Gjutarna svärmade runt omkring och Fridbjörn hade att hugga ihållande. Snart var Fjolvar där igen med tjugan och några ögonblick senare hade de dräpt ännu en fiende. Visserligen var tjugan av trä, men ändarna var spetsiga och skaftet stadigt. På ett annat ställe lyckades Harald och Östen stråla samman medan de skiftade hugg med fiender. Dina dristiga daners hjälp och välkommen, skrek Östen. Vänta vinning, deltar vi gärna i dylika lekar, svarade Harald. Fruktade du att vi skulle svika? Ni kom, sa Östen. Det är ju det som räknas. Just i tid, det är bättre än just för sent. Varför hänga på låset? Slapp åtminstone att leda långledda män. Och samman är bättre än emot. Förra sommaren stred din bror mot oss på Själland. Nu han bränns Östen. Heder åt hans minne. Den dagen såg jag Skögul, svarade Harald. Men hon vände och sen träffade Erik och jag en överenskommelse. Han sparade Själland att skatta efter segern mot brödrakungarna. Sen gick det som det gick. Jag är glad för den förhandlingen. Mot ödet kämpar också gudarna förgäves. Är förresten den där mannen en av dina? Glogger? Vem är han? Han får ut det bättre än finnvedingarna. Han har falksyn och starka nyper, Själlands bästa skytt. Se upp, den där har spjut. Vi hugger ihop. Glogger siktade och sköt gång på gång. Varje gång träffade pilen sitt mål, ofta ett öga. En efter en fällde han. Männen stupade med pil ut ur huvudet. Harald hade valt ut en man att skydda honom med sköld och svärd. Olof stred tillsammans med flera av soländerna. Redan tidigt hade de kommit isär från Fridbjörn. Även Smidebbe slogs på egen hand eller med andra. Någonstans som de inte visste var. Geir sköt båge med finnvedingarna. Olof fann det ovant att strida med daner. Förra sommaren hade de gjort sitt yppersta för att ha ihjäl varandra. Sitt yttersta för att ha ihjäl varandra. Nu var de förbundna och stred ihop. Han kämpade dristigt och striden böljade för hans del både fram och tillbaka. Jutarna trängde på och han hade backat mer än han ville. Någon hjälpte dock till bakifrån. Någon som siktade väl och sköt av både jutar och svikliga svegar. Innan nästa fiende fordrade fäktning vände sig Olof om för att se vem det var. Han kände igen skytten. Var detta samma man som hade piskat honom med stränglös båge i fjol? Han släppte tanken för att värja sig. Soländarna hög och stack, men jutarna var fler. Trots Gloggers stöd stod de snart igenbredd med varandra. Hej, skrek Olof. Vi sågs i fjol. Glogger kastade ett hastigt öga på honom och sände iväg en pil. Du kapade min sträng, sa han. Och du rappade raskt sedan strängen sprungit. Glogger flinade. Strid nu dristigt, sa Glogger. Jutarna heter jag. Pissmyrs, Olof. De stör ditt stränga spel. I år har jag två harpor, så Glogger och sköt en pil. Samt flera strängar. Låt dem darra. Ditt spel ljuder vackert. Ditt med, fast klangen är en annan. Har du märkt att jutarna sjunger illa? Det gör vi nog alla när brynta stålet kittlar. Låt dem sjunga. Striden fortsatte. Olof och Glogger hade fullt få att försvara sig och snart drev de isär. Sista Olof hörde av Glogger var braket när någon högg hans båge i bitar. I vimlet skymtade han hur denne piskade motståndaren med stumparna innan han försvann som en ekorre över gräset bort mot skogen. Måtte han ha sin andra båge i dungen är borta, tänkte Olof. Den är värd sin viktig guld. Fridbjörn fortsatte att strida med fjolvar vid sin sida. Det dröjde inte länge förrän fienden återigen lade märke till trälen, men nu skrattade de inte längre. Han fick mota hugg och Fridbjörn måste täcka både sig och honom med skölden. Ibland tillgrep han skäran, eftersom den var kort och böjd måste han komma nära för att komma åt. Det var när han gjorde det som han kände det första sticket. Han tog sig om magen, snart kom ett till, samt ett hugg över pannan. Han tog sig om huvudet och kände ett hål. Det är blött, tänkte han. Hela huvudet sprakade. Sen tappade han sansen. Fridbjörn såg sin huskarl stupa, greps av raseri och högg vilt omkring sig. Inom kort stod han fri från alla håll. Ingen ville vara nära. Han banade sig vägen genom jutarnas gytter. Soländare stred samman med några dussin steg bort. Han tog sikte på dem. Samtidigt fick någon av jutarna fram sitt spjut och stötte det i Fridbjörns sida. Han svor till när männen i andra änden vred om. När mannen i andra änden bredde om fortsatte hugga, men mäktade snart inte längre. När han sägnade ner haglade huggen och snart förnam inte heller han något mer. Sen Gisle och Geir for i havet under sjöslaget hade Olof ofta förebrått sig för att de kom ifrån varandra. Försumlighet var en odygd som han ibland lastade sig för. Denna gång vakade han så gott det gick över bröder och fränder. Trots denna strävan hade han inte lyckats skydda Rörik. Förtvivlat hade denne fäktat för både Tuna och Gudrun. Hans vilja hade det inte varit något fel på, varken under träning eller strid, men han var ovan och saknade tillräckligt av både omdöme och styrka. Efter ett vildsint angrepp med yvigt huggande genom finens flock var han hopplöst förlorad. Några motståndare lyckades han såra på vägen, men han blev raskt själv huggen i halsen. Drabbningen var fortfarande ung när han stöp. Olof kunde ingenting göra. Han hade fullt upp med egna fiender. Röriks fall kom honom att tänka på vedhuggning. Han föll som ett vedträ från kubben, torrt och klent, ned i högen av andra. Geir sköt båge samman med Skule och Skygni. De tre höll ihop och turade som att skjuta. När en sköt och nästa an och den tredje tog ny pil. De roterade löpande och lyckades hålla en hög takt på skjutandet. Eftersom deras strängar var olika spända sjöng de i stämmor. Prn, drn, frn, lät om dem om och igen från deras håll. De talade inte sinsemellan. Alla tre visste vad de skulle göra. Strängarnas sång räckte för dem. Prn, drn. Och det var Skorpa. Hon hade följt med finvedingarna som nu gick lös på fienden med yxa, spjut och svärd. Som en skrovlig sten stod hon mitt i stridsvimlet, orkeslös men med en vilja av stål. Hennes hesa stämma hördes som ett väsande genom vrål och vapengny. Era fega uslingar, väste hon hest. Ni räds en gammal edda som inga tänder har. Hon grinade brett för att visa hur sant hon talat. Munnen var tom så när som på några bruna stumpar som dinglade i tandköttet. Kom an, skrek hon och stötte spjutet i skinkan på närmsta par. Den stungna juten blev mer förvånad än sårad, drog spjutspetsen ur skinkan, ryckte på axlarna och återupptog vapenskiftet med kraftigare karar. Skorpa fräste ned och fortsatte att stöta och sticka. Eftersom hon såg illa kände det att också en och annan finvedsfrände fick ett stick. Först var det ingen som tog henne på allvar. Det var svårt att uppfatta henne som farlig. Fienderna skrattade och finvedingarna log. Vill hon dö i strid var det hennes ensak. Dessutom visste de att hon inte skulle kunna övertalas att avstå. När hon hade fått sin vilja genom att fara till Uppsala kunde hon lika gärna delta i striden. Dessutom såg flera finnvedingare i henne en lyckobringare. Den gamla var kär men förde tur med sig. Med henne i laget skulle seger vinnas. Eftersom Skorpa var stel och orkeslös flyttade hon sig inte gärna. När skaren av stridande styrkor drev över fältet stod hon kvar, slutligen ensam bland fiender. Hon påminde på något vis om en mörken stubbe i en flod av grumligt vatten, med den skillnaden att stubbar inte väser okvädjens ord eller sticks med spjut. Någon gång hände det att hon skar av senor och genom hull. Slutligen var det någon som fick nog. Kliv den där största stubben, hörde sen av gjutarna skrika. Hon har barr som sticks. Gör det själv, att slakta mormor är omanligt. Dessutom verkar veden vresig, yxan kan fastna. Skorpa hörde inte sämre än att hon uppfattade ordskiftet. Oväntat fick hon kraft. Med båda händerna sänkte hon spjutet in till skaftet i mannens mage, han som stod närmast. Ögonblicket efter hade någon huggit henne med yxan. Hon föll med ett skratt. Ha, vi ses inte i Valhall. Slappdasar som ni hamnar hos Hel, sa hon och dog. Repper höll sig några steg efter Viger. Han var obekväm men gjorde så gott han kunde. Inte var han rädd att strida, men han visste också att han saknade tillräcklig skicklighet. Och är man inte tillräckligt skicklig, tänkte han, blir man ett lätt byte och då är man också rädd. Tack vare Viger har jag både uppgift och skydd. Han skyddar mig, jag skyddar honom. Viger var mitt inne i ett huggskifte med Sölve. Harald fanns i närheten men hindrades av Sölves karar. Utöver Harald och Viger kände Repper igen Styrbjörn, Ragnar och Starkad. Även Gangulf fanns i närheten, liksom gautarnas kung Gautulf. De hade alla hamnat söder om fältet på Hedmark mellan hällar. Detta var nu slagets medelpunkt. Det var här allt skulle avgöras. Sölve var stor, stred skickligt och hade kraft i huggen. Trots att Viger nu hade återvunnit all sin styrka hade han svårt att värja sig. Skölden hade han stadigt fäst på vänster arm med hjälp av sin krok och hylsa. Om Sölve var fruktansvärd att skåda var han än värre att bekämpa. Är det för detta som Alfader har sparat mig, tänkte Viger. Varför? Vad är meningen om Sölve slaktar mig nu? Då kunde han lika gärna ha låtit Erik göra det i fjol. Fast nu gror min ättling i Ginnas mage. Han kände värme, en annan värme än hettan på slagfältet. Denna värme kom inifrån och gjorde honom säll. Plötsligt slog Sölve svärdet ur handen på honom. Innan han ens hade hunnit gripa efter det var Repper framme och böjdes efter det. Denne lyfte det om klingan och räckte kaven åt Viger. Tack, sa Viger samtidigt som hugget föll. Ögonblicket efter rullade Reppers huvud över hällen. Det var visst allfaders avsikt med Repper, tänkte Viger samtidigt som sorg och vrede välde upp inom honom. Den varma känslan han just hade haft var som bortblåst. Nu rådde iskyla, fruset lugn. Om Repper föll för min skull ska inte jag svika mitt öde. Nu är det du och jag, Sölve, tänkte han. Du och jag. Nu börjar kampen. Någon gång under dagen fick Gangulf och Olof syn på varandra. Det gick inte att samtala, men Olof lyckades få fram att Rörik var drömt. Han hade också skymtat Fridbjörn som fjolvars lik. När han hörde detta blev Gangulf först vit i ansiktet, sen greps han av raseri. Det var samma sak som i fjol. Fiender föll som halmstrån och snart drog sig på ofattig Karl med i bärsärkagången. Han hade alltid haft ett gott öga till Rörik, trots att den hade svansat efter Gudrun mest hela det senaste året. Men ingen fick dräpa hans fränder utan följder. Svåra följder. Tillsammans banade de gator genom fienderna och snart hade de Sölve själv i sikte. Starkad, styrman hos danerna, stred på hällarna nära Harald och såg bärsärkarna komma. Han var inte sen och delade deras raseri och kom de till mötes. Från varsitt håll högg de fiender, liksom en smed bearbetar ämnet, fjättrat mellan hammar och städ. Larmet var olidligt, bärsärkarna själva arbetade utan ord, men de som kom i deras väg vrålade och smärta och skräck. Sköldar brakade när männen trängde på för att fly. Rörelsen spred sig bland de som stod bakom. Snart flydde många över sankingarna mot sjön i väster utan att riktigt veta varför, mer än att det vore osunt att stanna. Efterföljde daner, svear och finnvedingar, snart stred lika många ner i vätan som på fältet uppe på hällarna. Sölve stördes av larmet. Han kände att något var fel, att något höll på att hända bakom hans rygg. Han måste bara göra slut på den här enhänte fällandsdanen, sen skulle han skapa sig en överblick och styra striden. Men den enhänte fällandsdanen lät sig inte enkelt göra slut på. Han hade fått ny kraft och Sölve fick ägna mycket möda åt att möta hans hugg. Din enhänte huggare, nu börjar det bli enhänta att stå här och hacka. Kan du inte bättre, så Sölve högg hårt mot Vigers hjälm. Viger lyfte skölden över huvudet och fångade hugget. Än du då, sa han, med båda händerna i behåll. Sen högg han mot Sölves ben, den där lyfte fötterna högt. Nu kapar jag den sista hans och Sölve. Svärdet for genom luften, men hugget stannade i Vigers svärdsfäste. Dina styrkor flyr, men det ser du inte. Viger strötte svärdet framåt. Sölve mötte det med sköldens buckla. De drunknade i sjön, fortsatte Viger, med Svitjods dråpar och dristiga daner efter. Samtidigt for Sölves hugg från sidan, långt in under skölden. Viger vacklade men stod snart bredbent igen. Sölve använde andrummet till att vända på huvudet och snabbt överblicka fältet. Vad han såg retade upp honom. Östens män höll på att tränga utan segna i sjön. Han dröjde med blicken något för länge. När han återigen fäste den på dalen var den svärdspets redan in under hans sköld. Han kände den tränga genom tyg och hull, sen vreds den om. Kändes varmt och blött om magen. Sölve höjde svärdet för hugg men föll till marken. Matt märkte han att motståndaren stod på knä, att dennes vapenrock var blöt av blod. Du blöder, sa han. Sen svartnade allt. Sist av allt försvann hörseln. Du fick mig också, hörde han Viger säga. Det som det ska, det är. Sölve sjökonung dog obesegrad. Viger reste sig mödosamt och tog tre steg. Striden hade stannat upp. Budet om Sölves död färdades fortare än en gräsbrand. Han stapplade tre steg till, men stannade upp för att hålla sig om sidan. Harald rusade fram och la armen om honom. Viger föll och Harald höll emot. Inom tre steg låg han på marken. Vapenrocken var blöt. Över hällen rann röda rännilar som samlades i pölar. Harald slet i Vigers rock. Låt bli, sa Viger. Du känner ingenting till. Detta är barnens hår. Vi kan binda om och stämma blodfödet. Sluta, flämtade Viger. Jag har gjort vad som var menat. Menat? Det som allfader ville. Han sparade mig till denna dag. Nu är Sölve dräpt. Nu hämtar han mig snart. Jag behöver dig också, sa Harald. Förbannat att han måste hämta dig när vi segrar stort. Du får skällande att råda över. Då blir det från andra sidan. Värna nu Gina väl. Samt den som gror i henne. Och Adisla. Om hon går med på det vill jag att du fostrar barnet. Tack, sa Harald. Jag ska fostra honom som om det vore min egen son. Henne, va? Också om det blir flicka. Var det han blir. Ginnas och Guns barn kommer att växa upp som syskon. Bra, tack. Nu kan ni komma, viskarna. Och vände blicken mot skyn. Ett stort åskmoln skymde solen. De första stänken prickade de heta hällarna med stänk som hastigt dunstade. Snart kom nya. Inom kort blänkte hällarna av vatten. När den första knallen hördes var Viger redan död. Hans blod blandades med regnvattnet och rann över stenytan ner mot gräset. Nio steg bort låg Sölve. Vädret blev överraskande våldsamt. Regnet piskade, åskan mullrade och djungeldar skar genom den stålgrå skymningen. Himlens makt drabbade samman med en våldsamhet som vida överträffade människornas mest storslagna kraftmätningar. Genom kaos och halvdagar anades djur, väsen och makter. Man skymtade hundar, ulvar, korpar och örnar, en vilsen falk samt flera valkyrior. Härmännen hukade för hagel stora som duvägg och sökte skydd under sköldar. Vinden slet och kylan kändes genom märg och ben. Ett fåtal fortsatte fåfängt och fäkta. Vissa vedersakare bränskades i våtmarkerna. Män dränkte män i maden. Ovädret upphörde lika hastigt som det börjat. Vinden avtog och molnets tunga släp av regn och rusk drog bortåt mot öster. Snart värmde solen igen. Droppar glittrade ur marken, steg vattenånga tät som röken från fuktig vedbrand. Östen kom fram till Harald. Männen har slutat strida. Varför kämpa när allt är över, sa Harald. Sölve är död. Äntligen vräkt, suckade Östen. Det har varit ett hårt år. De tryckte varandras händer. De ryggdunkar och skratt hördes när de omfamnade varandra. Viger är också väck, sa Harald. Och grät med en som ett barn. Raka vägen till Asgård, foran, sa Östen. Sådan bragdman firar redan Gille, hedrad med plats i herrfaders högsätesbänk. Detta var den drygaste offergärd allfader krävt, sa Harald och hulkade. Viger hade mer att ge. Hoppas han där uppe är nöjd nu. Jag sörjer din sorg, sa Östen och klappade honom på axeln. Men herrfadern råder som han behagar, vare sig vi vill eller ej. Jag vet, sa Harald, jag vet, men det är bittert. Men han tar inte endast Östen, han ger också. Sölve är vräkt. Låt oss i sinom tid samtala om segern samt lära känna varandra. Men nu ska vi rensa upp efter drabbningen. Döda ska brännas, sår förbindas, svikare dömas, samt gillefiras och förbundna belönas. Hela dagen hade Frida och Fröjdis vårdat sargade män. När de ändå hade rest hela vägen till Uppsala tänkte de att de lika gärna kunde göra nytta. Sårade karar fanns i övermått. Ingen av flickorna hade haft en lugn stund sedan Ragnar kastade Odjens spjutet. Andra läkekunniga fanns där också. Dels kvinnor som hade följt med sina män. Dels män som gjorde större gang som vårdare än som dråpare. Vissa var från Uppsala. Andra kom långväga ifrån. Tillsammans gjorde de storverk. Många hade de att tacka för att de fortfarande levde. Redan på förmiddagen fann Frida Ragnar. Eftersom han hade stått mellan herrarna främst av alla hade han blivit illa skuren och trampad. Det var ett under att han alls levde och ett nästan lika stort under att hon och Fröjdis lyckades föra honom i säkerhet under en stor lind vid sidan av fältet. De förband hans hålsår och spelade vad som verkade brutet. Han sa inget så länge de tog hand om honom. Han hade förlorat mycket blod och det var inte gott att veta om han var medveten eller väck. Någonstans inom honom drev dock tankar omkring. Värst var flickorna har vuxit, tänkte han. Och vad flinka de är. Fröjdis i fager. Ännu, ja. När systrarna var klara med Ragnar lämnade de honom bland andra sårade i trädets skugga. Där fanns många andra som behövde hjälp. En läkekunnig kvinna vakade och hämtade vatten åt dem som törstade. Allt eftersom dagen led fick Ragnar sällskap av andra män som han dock inte märkte mycket av. Han låg i dvala, ingen visste om han levde eller dog, men hjärtat fortsatte att slå och det väste svagt ur näsan. Där hamnade i sinom tid också Radulf och Gisle. Radulf var inte värre sargad än att han fräste och svor. Han ville upp igen, men kvinnan under linden hindrade honom handgripligen. Gisle var svårare medfaren. Han fanns sig utan ett ljud i hjälpen. Om fän tål och lappas och lagas får jag också göra det, tänkte han. Efterhand fylldes marken under trädet. Tur att det finns flera träd, funderade han. Skogen skuggas valkar skönt. Lindar sig. Lund lindrar. Giri fortsatte att arbeta på slagfältet. Hade han inte haft grid hade han säkert gjort Gisli sällskap eller Rörik. Nu, när det kväll klappade han grid och tackade henne. Andra var inte i stånd att tacka och hade kanske heller ingen orsak. De döda var otaliga. De låg som de föll med vapen i hand. Fåglar svävade i skyn. Nu fanns föda för dem. Där var korp och där var örn. Samt den ensamma falken. Östen fordrade att alla hövdingar, segrare såväl som förlorare, skulle låta räkna sina män och ta hand om dem som behövde det. Alla som förmådde måste hjälpa till. Sårade skulle vårdas och döda brännas. Detta hade i sanning varit en ödesdrabbning. Makt hade skiftats. Många män skulle aldrig mer vända åter hem. Barn skulle storökt se upp på bistra budbärare, hålla mor i kjorten och spörja varför hon grät. Många husfolk skulle sörja sin husfar, andra vräka hans husfru och barn. När man dagen efter räknade alla döda blev det nästan 4 storhundraden svear, 2 storhundraden jutar, 3 dussin daner, 1 dussin vardera finnvedningar, gautar och gutar samt enstaka hälsingar, samer, finnar, obodriter, ester, liber, kurer och ruser. Många jutar var försvunna. De som levde mäktade måttligt att söka rätt på de som saknades. Segrarna brydde sig föga. Man menade att de antingen hade flytt eller dvalde strängta på våtäng och sjöbotten. I långliga tider skulle man finna lik på platsen som småningom kom att kallas Jutekärret. Det sades att där spökade. Folk gick omvägar förbi platsen, i varje fall när solen var nedom trädtopparna eller om man färdades ensam. Flugor och fåglar frossade på lik. Segerns sötma blandades med veklagan. Viger begrät så många, särskilt av Harald, Olof och Ragnar, som Starkad. Men mest skulle Ginna gråta när dödsbudet nådde henne, liksom Gunn. Styrbjörn fann det hårt att Räppir hade huggits huvudlös, men såg det oerhörda i hans offer. Han räckte svärdet åt Viger och därmed segern åt Östen. Styrbjörn grät, men grönade redan på framtiden. Ginna hade mist både man och gårdskar. Kanske hon i sinom tid skulle kunna finna tröst i honom. På ett annat ställe låg Skorpa med slutna ögon och leende på läpparna. Hennes söner såg sorgsna ut, men än skulle det blivit lamt i gården. Ingen styrde och ställde som Skorpa. Men att gråta vore själviskt. I själva verket fanns föga att sörja. Skorpa hade fått som hon ville. Hennes tid var kommen och hon hade fått dö i strid. Nu härjade hon hos herrfader samt surplade Asgårds fläsksod. Skule och Skygni plockade pilar. Fjol var sörjdes av ingen. Han var ett simpelt lik med 20 och skära. Vad har trälar att göra i krigares led, tänkte de som såg hans sargade kropp. Frida och Fröjdis fann honom när de letade efter Fridbjörn. De De fick hjälp att bära båda slikt i hällarna. Östen var där. Se på denne man, sa de, en enkel träl. Därtill rädd. Men utan honom hade inte du segrat. Varför mådde han med 20 skära? Inte mycket, men det var han som mötte Harald sedan alla hade lämnat Soland. Han förde danerna till oss och vi dem hit. Östen lopp pannan i väck. Harald kom fram när han hörde sitt namn. Känner du igen denne träl? Frågade Östen. Fjol var, sa Harald. Det var han som fick fatt i Frida och Fröjdis. Och de ledde dig hit. Ja. Då menar ni att denne räddhågsne träl säkrade segern. Utan honom inga daner, utan daner ingen seger. Och ingen viger, sa Harald. Trassliga i ödets trådar, sa Östen. Fjolars tråd var för och kort, sa Frida. Men i ödets väv var den värdefullast. Märkligt. En rädd träl gagnade mer än många hundra män. Att trotsa sin rädsla är den största av bragder, sa Fröjdis. Han försvarade också far. De kämpade tillsammans. Som föll tillsammans, sa Frida med skrovlig röst. Honom bränner vi med härsar, sa Östen. Han ska sitta hedersamt i härfaders hall. Hedra också flickorna, sa Harald. Frida och Fröjdis visste att visa vägen till Uppsala. Den får vi hedra på annat sätt. De blir besjungna på gillet samt behängda med ädelmetall. Nu vill vi bara hem, sa Frida. Far är död, samt Rörik och Fjolvar. Vissa av våra vänner vet vi knappt vara med. De som är sårade måste vårdas. Far slapp i alla fall att sörja Rörik, sa Frida. Att sörja sitt barn är grymt, sa Östen. Det ska många göra snart, sa Frida. Mor har mist såväl man som son som huskar. Bland Sittjots kvinnor har hon många olyckssyster. Hon är inte ensam. Geir förde bud om levande och döda till Gisle där han låg i skuggan och läkte. Att Alrik från Altuna och Frode från Vallentuna var döda bekymrade honom föga. Det var mest namn för honom. Däremot grät han bittra tårar när han hörde att båda Karl hade dräpts. Ofätig kände han inte så väl, men lafse desto bättre. När han till sist fick höra att Finnvid var borta blev han utom sig och sorg. Det tog en lång stund för Geir att förklara att det gällde Finnvid från Skålhamra. Inte Finnvid, Finnveding.